Du lyssnar på Bli säker-podden. Den här veckan ska vi konstatera att svenska försvaret har fått nog och sätter ner foten. Eller kanske kängan.
Ja, kängan följer ju med när man sätter ner foten och jobbar i försvaret. Och det är väldigt glädjande att se att nu har försvaret fått nog dem också. Det här är ju det jag har efterfrågat i flera poddavsnitt tidigare. Vi kan inte fortsätta att underminera möjligheten att kommunicera säkert. Och vad det är försvaret har gjort och många andra har gjort, det kommer vi till i veckans huvudämne av Bli säker-podden, som precis som vanligt produceras av Nika Systems och SSF Stöldskyddsföreningen med Säkerhetskollen.
Inspelat torsdagen den 30 januari och släpps fredagen den 31 januari. Innan vi går in och pratar om svenska försvaret och andras remissinstansers åsikter, så ska vi också konstatera att Microsoft, de är återigen drabbade av nätfiske, eller i alla fall användare av Microsoft Team. Men jag vill springa ner liksom ner för memory lane först. Var det inte en grej för några år sedan att folk ringde hem till inte ett ont anande Microsoft-användare och utgav sig för att vara Microsoft-supporten?
Jo.
Och ville installera fjärrstyrningsprogramvara.
Precis, ja. Precis. Och vill ni ha ett fantastiskt exempel på just det, så lägger vi en länk i show notes till när Microsoft Support inom citationstecken ringde till mig och min kollega. Så här 8 år senare är det fortfarande fantastiskt roligt. Och det är lite samma sak som händer nu, men istället för att de här kriminella låtsas Microsoft-supportarna kontaktar inte ett ont anande användare via telefon eller mail, så gör de det via Microsoft Teams. Jag vill poängtera att omfattningen av det här problemet måste vara mycket, mycket mindre i Teams-sammanhang än via telefon och mail. För via mail så kan ju vem som helst maila vem som helst. I Teams så måste ändå den som vill kontakta någon annan ha en Teams-instans. Så de kriminella måste vara Teams-användare för att kunna kontakta någon via Microsoft Teams. Men säkerhetsföretaget Sophos har upptäckt att det är bedragare som skickar meddelanden, startar röstsamtal och startar videosamtal med helt vanliga Teams-användare, där bedragarna låtsas vara Microsoft Tech Support bland annat. Och sen använder de fjärrstyrningsfunktionerna i Microsoft Teams för att ta kontroll över datorn och infektera dem. Och det här kan de göra i många sammanhang, för att i Teams så kan den som administrerar Teams-instansen välja mellan 3 olika alternativ. Antingen ska enbart de som är i den samma organisationen få kontakta varandra. Eller så ska de som är i organisationen kunna kontakta utvalda andra organisationers användare. Eller så ska vem som helst få kontakta vem som helst, vilket är standard. Så eftersom det är standard så är det många organisationer som har det inställt på det viset. Men det går självfallet att konfigurera, vilket minskar risken för de här problemen. Men utöver det så har Microsoft nu också sedan i oktober börjat rulla ut en åtgärd för alla organisationer som har öppet att vem som helst ska få kontakta vem som helst så länge de är Teams-användare. Nu kommer nämligen de som får ett meddelande som kan med hög sannolikhet vara ett försök till nätfiskeattack att se en varning innan meddelandet visas. Så ifall någon får ett meddelande från någon som kallar sig till exempel Microsoft Security Team, det är det Microsoft har i exemplet, då kommer det visas en varning som säger att det här ser ut som ett nätfiskeförsök. Vill du förhandsvisa meddelandet? Och om användaren klickar på att förhandsvisa meddelandet, trots att det är ett suspekt namn, trots att det är en person som den användaren inte haft kontakt med tidigare och trots att det är en person utanför samma organisation, då får användaren se en förhandsvisning av meddelandet och sen ytterligare en fråga: vill du faktiskt ha ett samtal med den här personen? Det är någonting som började rulla ut i oktober, och Microsoft meddelar nu att det här kommer vara färdigutrullat i februari och påslaget som standard.
Härliga tider! En sak som gör mig lite förvånad, det är alltid så när det kommer nyheter runt vissa detaljer, då tänker jag, oj, hade de inte det redan? Och på det ämnet så kan vi nu konstatera att Bitwarden börjar kräva tvåstegsautentisering.
Ja, precis. För så som det har fungerat hittills med Bitwarden så har du kunnat använda Bitwarden med bara ett lösenord, inget behov av tvåfaktorsautentisering överhuvudtaget. Det ändrar Bitwarden på nu. Så i februari kommer Bitwarden börja kräva att de som inte redan har aktiverat tvåfaktorsautentisering, ni som redan har aktiverat det, ni påverkas inte. Men de som inte redan har aktiverat tvåfaktorsautentisering, de kommer få en fråga om de fortfarande har åtkomst till den e-postadress som de har registrerat sig med. Och därefter så kommer Bitwarden att kräva att när de användarna vill logga in från nya datorer där de inte har varit inloggade tidigare, och nya mobiler också för den sakens skull, då måste de verifiera sig genom ett sånt här verifieringsmail som skickas till deras e-post om användarna inte väljer att aktivera någon annan tvåfaktorsautentiseringsmetod. För det finns ju flera tvåfaktorsautentiseringsmetoder, till exempel mailmetoden, authenticator-metoden eller lösennyckelmetoden eller fysisk säkerhetsnyckelmetoden. Alla de fyra metoderna är kostnadsfria, så man behöver inte ha premiumversionen av Bitwarden för att aktivera någon av dem. Men någon av dem måste aktiveras, med undantag för ifall du loggar in med single sign-on. Om du till exempel har fått ditt Bitwarden konto av din arbetsgivare och loggar in med ditt Microsoft-konto eller ditt Google-konto när du ska komma in i Bitwarden, då påverkas du inte av det här. Men jag hoppas sannoliken att du har tvåfaktorsautentisering aktiverat på de kontona i alla fall. Så det här kommer att höja säkerheten, men jag vill flagga upp för en sak. Det här introducerar också en risk för utelåsning. För ponera följande situation, Peter. Jag stjäl alla dina enheter, alltså alla dina mobiltelefoner, alla dina datorer, rubb och stubb. Jag stjäl allt.
Det tycker inte jag är så snällt.
Det hade varit synnerligen otrevligt av mig, men du får ändå utgå från att jag gör det. Om du då vill logga in på ditt Bitwarden-konto därefter, då gör du ju det genom att knappa in ditt lösenord. Och sen måste du ha en tvåfaktorsautentiseringsengångskod som har skickats till din mail. Men lösenordet till ditt mailkonto ligger ju i Bitwarden. Vilket innebär att du kan inte komma åt ditt mailkonto utan att vara inloggad i Bitwarden, och du kan inte komma åt Bitwarden utan att vara inloggad på ditt mailkonto.
Nej.
Där har vi utelåsningen. Det här är ju någonting som inte påverkar användare om de bara har kvar någon enhet där de är inloggade på sitt mailkonto. Men jag lyfter ändå upp det eftersom risken finns ju. Det kan ju hända att jag bryter mig in hos dig och stjäl alla dina enheter. Eller att du drabbas av en brand eller översvämning, en väldigt stor översvämning som förstör alla enheter.
På alla tre kontor, över sex enheter.
Ja,
och flitigt, det, har ni med Nika,
precis,
flitigt.
Väldigt, ja, men jag är flitig. Ja. Så vad ska vi tänka på med anledning av det här? Jo, det absolut enklaste, det är att alla som har ett Bitwarden-konto går och aktiverar valfri tvåfaktorsautentiseringsmetod och sen skriver de ner den nödåtkomstkod som finns på Bitwarden. Det är samma ställe där du aktiverar tvåfaktorsautentisering, där kan du välja att visa din nödåtkomstkod. För skulle du bli utelåst på det här sättet, då kan du alltid logga in med den nödåtkomstkoden. Och när du loggar in med den nödåtkomstkoden inaktiveras tvåfaktorsautentisering. Så skriv ner den så att du har den för säkerhets skull. Bitwarden har också med anledning av det här släppt det de kallar ett security readiness kit, där de uppmanar användare att skriva ner lösenord och e-postadress och återställningskoder till sitt Bitwarden-konto och till sitt e-postkonto och förvara det i ett bankfack.
Som man ju har.
Ja, jag köper inte den metoden för att det är opraktiskt. Och om man inte har ett bankfack, då är ett sånt papper, det gör ju att vem som helst som kommer åt det pappret kan kapa alla ens konton. Så jag skulle snarare förespråka lösningen jag nämnde, Alltså om du känner dig osäker på att bli, du är rädd för att bli utelåst, skriv ner din nödåtkomstkod. Du kan till och med skriva ner ditt lösenord, men skriv ner det i två helt olika böcker. Två olika böcker som du vet att de där sakerna står i. Så vet du också att ja, om jag någon gång skulle behöva komma åt de här sakerna så finns det i de böckerna.
Får jag stresstesta min lösning här?
Absolut.
Ja, jag har ju ett sånt papper utskrivet på PDF, digitalt papper. Jag lägger det i min Dropbox, och min Dropbox loggar jag in på genom Apple Passkeys.
Ja.
På något sätt, jag känner i luften att det är dags att radera den där PDFen. Men varför?
Ja, den PDFen bör du inte spara. Alltså du har en PDF där allt som behövs för att komma in i ditt One Password-valv står.
Ja, när du uttrycker på det sättet så, ja, det stämmer, ja.
Ja, den PDFen bör vara ett fysiskt papper.
Mm.
Och om du vill ha det på det sättet, ha det på ett fysiskt papper. För att om din dator blir infekterad, då kan angripare stjäla det pappret. Så även om du har bra skydd för autentiseringen till Dropbox så skyddar inte det mot skadeprogram.
Får jag lägga det pappret under din bärbara dator eller ett tangentbord? För det är ingen som tänker att du är så dum så att du ska ha det. Nej, jag hör ju lite det. Det är klart att Dropboxen är ju, och du kan glömma logga in och sådär. Nej, jag hör ju att det är inte det optimala, men annars tänkte jag just det här. Du har en sekundär återställnings-e-post med en annan typ av login och så. Men ja, nej, bok. Det är nog bra att skriva ner. Du ska ju inte lägga det här pappret i en bok, för då tar du ju alla böcker och vänder upp och ner och så faller det ut ju.
Ja, det är i alla fall bättre det i min mening, eftersom ett fysiskt papper kan inget skadeprogram någonsin komma åt.
Nej, och är de väl hemma i mitt hus
så har
och i min bokhylla,
ja.
Så finns det annan pinsam litteratur där.
Men det finns två andra bra lösningar också. Det ena är emergency access. Det finns till Bitwarden och det finns inom kort till ProtonPass också. Emergency access gör att om jag blir av med alla mina enheter så kan någon av mina betrodda kontakter återställa min åtkomst genom sitt Bitwarden-konto. Så Bitwarden kan fortfarande inte återställa det, men om jag skulle tappa bort alla mina enheter så kan, och glömma bort mitt huvudlösenord, då kan fortfarande utvalda nödkontakter återställa åtkomsten. Jag måste bara välja hur många dagars fördröjning det ska gå från att nödåtkomstkontakten begär åtkomst till dess att det beviljas. Jag kan sätta det på till exempel en dag eller 7 dagar. Grundtanken med det här är ju att ifall jag dör så ska mina nödåtkomstkontakter kunna komma in i mitt Bitwarden-valv. Och då får de vänta 7 dagar, det är inte hela världen. Men jag skulle kunna sätta det till en dag. Och då hade det varit praktiskt i de här sammanhangen också. Allt det här handlar ju om vilket förtroende du har för dina nödåtkomstkontakter. Inte bara personligen utan även för deras generella IT-säkerhetsmognadsgrad. För vi vill ju inte att min säkerhet ska falla på grund av någon av mina nödåtkomstkontakter. Och sen finns det ett sätt till som inte är gångbart än, men som kommer att vara en fantastisk lösning framöver. Och det är WebAuthn med PRF. Den klassiska lösningen som alla känner till.
Rullar av tungan fint.
Ja. Nej, vad innebär det egentligen? Det här ska ju få ett bättre namn när det väl är släppt. Men det finns redan i beta-stadiet hos Bitwarden. Det är så att du kan ta till exempel en YubiKey med fingeravtrycksläsare. Alltså en fysisk säkerhetsnyckel med fingeravtrycksläsare. Och låta den låsa upp ditt konto. Oavsett vad, oavsett om du har glömt ditt lösenord eller din tvåfaktorsautentiseringsengångskod eller båda två. Jag tror att det kan bli en perfekt lösning, framförallt för de som känner sig osäkra. Så tänk om jag blir utelåst, då kan du ta en fysisk säkerhetsnyckel med fingeravtrycksläsare och alltid veta att om jag blir utelåst, då kopplar jag bara in den i min dator och då återfår jag åtkomsten. Det här gör ju då att vi får en perfekt säkerhet i hela kedjan, för att du använder Bitwarden för att logga in överallt annars med lösenord och med lösenycklar. Och om du glömmer ditt lösenord till något av alla dina andra konton spelar det ingen roll, för att allt det finns ju i Bitwarden. Så frågan är bara, hur säkerställer vi åtkomsten till Bitwarden? Ja, det kan vi göra med en fysisk säkerhetsnyckel som i värsta fall plockas fram och kopplas in i datorn. Vi kommer givetvis att återkomma till det här när den lösningen är mer mogen, men den finns redan i betastadie om ni vill testa den.
Jag tycker det är så fascinerande. Vi börjar prata om Bitwarden. Vi har ju kommit in på det, men vi har ju inte sagt vad Bitwarden är. Men det är någonstans, jag funderar, vet alla det? Alla vet nog det? Någonstans ändå i den här som lyssnar.
Ja, det är alltså en lösenordshanterare och en lösennyckelhanterare. Det är bra att du påminner, för vi har ju fått väldigt många nya prenumeranter. Så ja. Jag ber om ursäkt för att jag glömde att inleda med att förklara vad i hela friden det är vi pratar om. Bitwarden är alltså en av tre rekommenderade lösenords- och lösennyckelhanterare. De två andra är ProtonPass och OnePassword.
Och med det så går vi in på veckans huvudämne, som kanske är något av det viktigaste vi har pratat om. För nu håller det på att balka helt åt skogen här med svensk lagstiftning. Nästan alla är emot detta, viktiga instanser, utom två.
Ja, alla med teknisk kompetens i alla fall. För jag kan säga att det här tramset, det stöttas från en del utan teknisk kompetens. Det vi ska prata om, det är en ny lagrådsremiss. Och ja, nej, stäng inte av. Alltså, jag vet, det här låter förbannat tråkigt. Vi ska alltså prata om remissinstansernas svar på den här lagrådsremissen. Men det här är mycket... Okej, roligare vet jag inte. Du vet, alltså ta till exempel American Pie. Det är ju inte roligt, det är bara pinsamt. Det är jobbigt att titta på. Och ta en Stanley Kubrick-film. Tänk dig att det är liksom en sån skräckfilm, fast det är i verkligheten.
Det är lite boomer är det att försöka få in populärkultur och förklara någonting lite tott.
Ja, okej. Okay. Men alltså det vi ska gå igenom nu. Tänk er att det är en film, det är 50% cringe och det är 50% skräck, fast verkligheten. Då vill ni lyssna på det.
Det viktigt är det i alla fall, oerhört viktigt.
Ja. Vad är det som vi ska prata om nu då? Jo, det är alltså att vi har ytterligare ett förslag om att brottsbekämpande myndigheter ska ha åtkomst till totalstreckskrypterade meddelandetjänster. Alltså meddelandetjänster där bara avsändare och mottagare kan dekryptera innehållet. I lagrådsremissutkastet så står det så här, citat. Det omfattar även de fall... En tillhandahållare för sina kunder möjliggör totalstreckskryptering, det vill säga när bara sändare och mottagare har tillgång till meddelandena i läsbar form. I dessa fall innebär anpassningsskyldigheten att tillhandahållaren ska kunna göra uppgifterna tillgängliga för brottsbekämpande myndigheter i läsbar form. Slut citat. Alltså brottsbekämpande myndigheter ska kunna läsa det vi skriver och skickar till varandra. Det här berör de så kallade nummeroberoende interpersonella kommunikationstjänsterna. Och Peter, kan du definiera vilka det är?
Ja, men först ska vi konstatera att det finns en förkortning.
Ja.
Och den är NOIK.
Och nojkar är det i plural.
Ja, detta är ju de tjänsterna vi använder. Jag läser från utredningen. Det gäller Apple iMessage och FaceTime, paus, Apple meddelande på svenska.
Ja, meddelandeappen som skickar iMessage.
Just det. Discord, Google Messengers, Kick Messenger, Line, Messenger från Meta, paus. Det där är ju vad vi kallar Facebook Messenger. Skype, Slack, Telegram, Viber och WhatsApp, för att nämna några bland många, som det så vackert heter i utredningen.
Så nu ska det alltså då införas möjligheter för brottsbekämpande myndigheter att läsa de meddelanden som skickas, oavsett om det är icke-totalstreckskrypterade meddelandeappar som till exempel Slack och Telegram vanligtvis, eller om de är totalstreckskrypterade som till exempel iMessage och WhatsApp och numera även Facebook Messenger. Det här är ju någonting som av förklarliga skäl kritiseras från många håll, och vi kan börja med hur Journalistförbundet ser på detta.
Ja, och först en personlig inflikt där. Mm. För det här handlar ju inte, det är ju alltid lätt. Bakgrunden till detta är ju naturligtvis att vi ska komma åt kriminella element.
Givetvis.
Men det är inte bara kriminella element som använder dessa appar, utan det är ju alla, inklusive journalister.
Ja.
Så från Journalistförbundets remissvar. Nummeroberoende interpersonella kommunikationstjänster är viktiga för journalister eftersom det på grund av krypteringsteknik gör det möjligt för journalister att kommunicera med källor som vill lämna uppgifter anonymt. Tjänsterna används även av till exempel människorättsförsvarare och andra som riskerar att drabbas av repressalier i auktoritära länder. Förslaget till reglering av nummeroberoende interpersonella kommunikationstjänster i utkastet till lagrådsremiss har mycket gemensamt med SESAM-förordningen, det vill säga EU-förordningen som även kallas chattkontroll, eftersom båda förslagen skulle omöjliggöra fullstreckskryptering. Paus där. Det är fullstreckskryptering är deras ord för vad vi säger totalstreckskryptering. Precis. Eller engelskans end-to-end kryptering. Vi fortsätter. Mot bakgrund av de negativa effekter förslaget skulle få för journalister och andra som har stort och legitimt behov att kommunicera anonymt avstyrker Journalistförbundet förslaget.
Och här ser vi ju mycket riktigt att de lyfter likheterna med chattkontroll 2.0 som vi har pratat om många gånger tidigare. Och jag skulle säga att det är också, det här är lite samma som Going Dark-initiativet, men det finns vissa skillnader mellan de här tre försöken. Alltså på riktigt, vi har tre försök som pågår parallellt nu för att få brottsbekämpande myndigheter att kunna komma åt det vi skriver till varandra, trots att möjligheten att kommunicera utan att bli övervakade är en mänsklig rättighet. Men jag får säga att det här är snudd på ännu värre än Chat Control och Going Dark. För Chat Control, då var det ju bara barnövergreppsmaterial som det officiellt sett skulle skannas efter. Och sen med Going Dark, då var det att brottsbekämpande myndigheter skulle få tillgång till det som skrevs, men det var ett europeiskt initiativ. Nu har vi alltså ett pinsamt litet svenskt initiativ och lagrådsremissen reflekterar lite över det här.
Jajamensan, där står det. Utredningen anger att de stora tillhandahållarna av de aktuella tjänsterna i Sverige är globala bolag som tillhandahåller sina tjänster i flera länder och inte har säte i Sverige. Det föranleder frågor om Sverige kan införa krav på dessa tillhandahållare och om hur efterlevnad kan säkerställas. Som utredningen anger finns det inte något hinder mot att införa sådana krav för verksamheter som har anknytning till Sverige, som att tjänsterna tillhandahålls här i landet.
Ja, så utredningen anger att det finns inga sådana hinder att införa sådana krav. Nej, men har ni funderat på ifall det är någon som skulle följa de kraven? Ja, det har i alla fall Södertörns tingsrätt reflekterat över och skriver så här i sitt remissvar. Som påpekas i konsekvensanalysen innebär förslaget en risk för den personliga integriteten, för svenska företag och organisationer samt för att tillhandahållare helt slutar verka i Sverige. Paus. Och det är ju som vi har sett med Signal till exempel, att ifall chattkontroll 2.0 blir verklighet i Europa så lämnar Signal Europa istället för att utsätta hela världen för de fruktansvärda risker som chattkontroll 2.0 förespråkar. Fortsättning. Vidare kan det ifrågasättas om efterlevnaden av en eventuell anpassningsskyldighet genom sanktionsförelägganden är effektiv. Legitima globala aktörer kan dra sig ur den svenska marknaden medan oseriösa aktörer i tredje land kan avstå från att följa skyldigheten med begränsade risker. Risken att tillhandahållare underlåter att följa en stats krav på att avslöja användares hemliga elektroniska kommunikation är ur ett globalt perspektiv inte en ny fråga. Många länder, till exempel Kina och Iran, har valt olika blockeringsmetoder för att förhindra sina medborgares krypterade kommunikation som sker genom tillhandahållare som inte är åtkomliga för ländernas rättsskipning. Det är svårt att förstå hur Sverige med till exempel rättslig hjälp skulle lyckas bättre än andra länder. Slut citat. Så det finns lite kritik mot det här förslaget rent generellt och jag vill poängtera att det som vi nu grottar ner oss i, det är bara den delen som berör totalstreckskryptering. Det finns många andra saker som remissinstanserna har anmärkt på, men vi fokuserar bara på krypteringsbiten. Och där stöttar polisen och säkerhetspolisen förslaget. Polisen skriver på fullaste allvar så här. Vad gäller anpassningsskyldighetens förhållande till krypterad information vill Polismyndigheten framhålla följande. I utkastet föreslås inga materiella ändringar av anpassningsskyldigheten. Det föreslås inte heller att någon generell sårbarhet ska införas i krypteringen eller att systematiska bakdörrar ska skapas. Paus. Det där återkommer vi till. Fortsättning. Utkastets förslag innebär endast att tillhandahållare av NOIK ska jämställas med teleoperatörer i fråga om anpassningsskyldighet. Polismyndigheten delar den uppfattning som förs fram i betänkandet, nämligen att det är fullt möjligt för tillhandahållare av NOIK att utforma sina tjänster så att kravet på säkerhet och skydd för kommunikation tillgodoses även om en anpassningsskyldighet införs. Slut citat. Så Polismyndigheten har alltså en uppfattning här. Den uppfattningen, den... Ja, det är kul att de har en uppfattning. De borde ha en verklighetsförankring istället. Det är lite som med Ylva Johanssons knarkhund. Det är kul att du har en uppfattning om att det finns möjlighet att som en knarkhund detektera vad som finns i krypterad information.
Där kom hon in också.
Ja, men det finns inte. Och Säkerhetspolisen, de skriver också på fullaste allvar alltså så här. Säkerhetspolisen instämmer i den bedömningen och är av uppfattningen att det är möjligt att genomföra utan en generell försvagning av såväl integritets- som informationssäkerhetsskydd. Slut citat. Och då måste vi ju fundera på vad i hela friden grundar de detta på? Alltså det här är ju någonting som jag tror att alla som har teknisk kompetens inser att är vansinnig. Men vad har de fått den här bilden ifrån? Och då kan vi faktiskt kolla på hur utredaren resonerar. Och då går vi till utredningen från 2023 igen. För där står faktiskt hur utredaren tror att det här går att göra.
Vi ska väl också lära oss ett nytt ord då, eller en ny förkortning. HAK.
Ja, precis. Hemlig avlyssning av elektronisk kommunikation är HAK.
Utredaren skriver... För en tjänst där totalsträckskryptering erbjuds skulle tillhandahållaren exempelvis kunna välja att utforma tjänsten så att totalsträckskryptering där bara sändare och mottagare kan läsa meddelanden endast används mellan konton som vid tidpunkten för kommunikation inte omfattas av ett beslut om HAK. Om någon av de konton som kommunicerar omfattas av ett beslut om HAK skulle däremot endast sådan kryptering användas som tillåter att behörig myndighet kan ta del av trafiken i klartext. Med fördel skulle arrangemanget även kunna utformas så att endast myndigheter och NOIK tillsammans kan aktivera sådan avlyssning. Det betyder naturligtvis inte att skyddet för kommunikation helt skulle sättas ur spel. Kryptering kan ändå behövas för att skydda kommunikation i förhållande till externa aktörer. Men den får inte vara sådan att den hindrar användning av hemliga tvångsmedel. Detta tillvägagångssätt skulle minimera riskerna för att någon utomstående tar del av kommunikationen olovligen, samtidigt som hemliga tvångsmedel ändå kan verkställas i enlighet med lag. Tjänsten skulle dock behöva utformas på ett sätt som gör att avsändare och mottagare så långt det är möjligt inte kan avgöra om avlyssning sker.
Ja. Och det här är fel på så många punkter att jag knappt vet var jag ska börja. Men okej, för att börja någonstans. Tänker alltså utredaren på fullaste allvar att till exempel Apple ska resonera på det här sättet? Ja, det är bara avsändare, mottagare och just svenska brottsbekämpande myndigheter som ska få komma åt informationen. Inga andra. Det här leder ju till, om det här skulle bli verklighet, att liksom alla stater kan börja spionera på varandra. För varför skulle just Sverige ha ett särskilt undantag? Och det här löser inte ens problemet som Journalistförbundet lyfter. För det kan ju mycket väl vara så att en journalist vill prata med en person som även polisen eller säkerhetspolisen är intresserad av. Men vi får faktiskt en liten förklaring till varför de resonerar på det här sättet om vi läser Truesecs svar på remissen. För Truesec skriver rakt upp och ner så här, och Truesec är ett av de största svenska it-säkerhetsföretagen. Citat. Till grund för denna generella kommentar om anpassningsskyldigheten ligger bland annat följande. Brister i utredningens allmänna säkerhetsperspektiv. Enligt Trusec saknas tillräcklig sakkunnig expertis inom cyber och cybersäkerhet i utredningen. Detta gör att konsekvenserna för totalsträckskrypterade så kallade nummeroberoende interpersonella kommunikationstjänster, NOIC, inte är tillräckligt utredda, särskilt hur förslaget kan leda till sämre säkerhet för samtliga användare. Slutcitat. Och här så fyller ju sen liksom kritikvågen på. Vi har kommentarer från DFRI, ISOC, SE och Snus. De skriver så här.
Som för övrigt är användargrupper, förening, ideella föreningar, ja, runt dessa frågor. Precis som betänkandet gör lagrådsremissen antagandet att anpassningsskyldigheten för totalsträckskrypterade tjänster är oproblematiskt. Vi håller inte med om detta, utan anpassningsskyldigheten riskerar att inte bara skapa stora intrång i den personliga integriteten, man kan också komma att leda till att företag som tillhandahåller kommunikationslösningar kan komma att dra sig ur från den svenska marknaden och enbart lämna kvar tjänster där kommunikationen inte kan totalsträckskrypteras.
Och Internetstiftelsen, de skriver väldigt klart och tydligt att, citat, för Internetstiftelsen går resonemanget inte ihop, eftersom hela syftet med totalsträckskrypterade tjänster är att ingen förutom sändare och mottagare ska kunna ta del av informationen. Slutcitat. TechSverige, de fyller också på med vidare information.
Ja, och TechSverige är ju då bransch- och arbetsgivarorganisationen för en rad stora techbolag i Sverige. De skriver, vi har sett hur effektiva, illvilliga aktörer är på att identifiera och utnyttja sårbarheter i digitala kommunikationssystem. Under senare tid har även experter uppmanat till en ökad användning av totalsträckskrypterad kommunikation. TechSverige vill därför trycka på vikten av tydliga skydd för krypterad kommunikation så att inte lagstiftningen skapar sårbarheter som kan utnyttjas av illvilliga aktörer.
Ja, och det de syftar på här är troligtvis att exempelvis CISA i USA, cybersäkerhetsmyndigheten, gick ut med uppmaningen använd totalsträckskrypterade tjänster. Här i Sverige har Nationellt cybersäkerhetscenter gått ut med samma rekommendation. Stockholms universitet och juridiska fakulteten där, de skriver att, citat, vidare kan krav på att tillhandahålla bakdörrar och nyckeldeponering avseende totalsträckskrypterade tjänster få motsatt effekt, eftersom det inte bara är brottsbekämpande myndigheter som kan göra bruk av dessa utan även kriminella och andra hotaktörer. Detta påpekades till exempel av Europol och EU:s cybersäkerhetsmyndighet Enisa i ett gemensamt yttrande från 2016. Slutcitat. Och vi lägger en länk till det yttrandet i våra show notes om ni vill läsa det. Det var alltså innan Europol bytte åsikt i frågan om huruvida det är smart att bygga in bakdörrar i totalsträckskrypterade tjänster. Men sen har vi då också det näst sista vi måste ta, och det är Patrik Fältström på Netnod.
Ja.
Netnod, de driver flera av, jag tror till och med merparten av de knutpunkter som används för att koppla ihop Sverige med resten av internet. Så Netnod är en ganska viktig aktör, och Patrik Fältström där, jag ska säga som så här. Jag debatterar jättegärna cybersäkerhetsfrågor med väldigt många personer. Patrik Fältström är inte en av dem. Och det beror på att om jag och Patrik Fältström skulle stå på varsin sida så inser jag att oj, jag har fel.
Ja, däremot så kan man ju få mycket kunskap av denna man, så även här.
Ja, och han skriver så här i Netnods yttrande. Och det här det är liksom mic drop motsvarigheten i argumentation. Citat. Citat gällande just anpassningsskyldigheten för totalsträckskrypterade tjänster. Detta är tekniskt omöjligt att uppfylla för en totalstreckskrypterad tjänst utan att kompromettera totalstreckskrypteringen. Och om informationen är krypterad med nyckelmaterial i säkert element kan denna nyckel inte delas med en tredje part, det vill säga tjänstetillhandahållaren, på ett sådant sätt som lagrådsremissen och utredningen föreslår, det vill säga det går inte att kompromettera konfidentialitetsaspekten av totalstreckskrypteringen. Detta innebär att bakdörrar måste byggas in i kommunikationstjänster. Bakdörrar är att likställa med sårbarheter ur ett riskhanteringsperspektiv och sårbarheter får aldrig byggas in i tjänster enligt NetNode. Dessutom går det lagda förslaget stick i stäv med NIS 2, speciellt skäl 98, slutcitat. Och sen hänvisar han till NIS 2-direktivet som alltså är det direktiv som har tillkommit för att vi ska stärka cybersäkerheten i hela samhället. Och i skäl 98 så förklaras det att vi bör använda totalstreckskrypterade tjänster och att de anpassningar som eventuellt måste göras av totalstreckskrypterade tjänster för olika länders säkerhetsintressen inte får försvaga totalstreckskrypteringen. Så, där borde egentligen diskussionen vara slut. Men jag har ju, i takt med att vi har pratat om de tidigare såna här förslagen om att bygga in bakdörrar, poängterat att nu måste försvaret komma in och sätta ner foten. För nu handlar det liksom inte om vår personliga säkerhet längre. Det här handlar om samhällets säkerhet. Jag minns att jag har sagt det i minst två avsnitt tidigare, att nu måste försvaret kliva in. Och nu har de gjort det. Försvarsmakten har skrivit så här, och det är en beredning av bland annat kryptostrateg Pia Gruve, ytterligare en sån person som jag aldrig hade fått för mig att ha motsatt åsikt kring någonting inom. Och de skriver så här i sitt remissyttrande. Utifrån sin sakkunskap, genom uppdraget att leda och samordna signalskyddstjänsten, ser Försvarsmakten anledning att kommentera vad som anförs i utkastet om hur anpassningsskyldigheten kan genomföras vid totalstreckskrypterad kommunikation. Försvarsmakten bedömer att kravet på anpassningsskyldighet av nummeroberoende interpersonella kommunikationstjänster inte kommer att kunna uppfyllas utan att införa sårbarheter och bakdörrar som kan komma att nyttjas av tredje part. Slutcitat. Och där borde diskussionen också vara slut. Och poddavsnittet är slut. För liksom, det finns inte mer att säga här. Det är punkt. Det är Försvarsmakten.
Din naiva säkerhetsexpert. Det här är inte ens knappt börjat.
Okej. Vill vi få till förändring så måste vi få media att rapportera om det här. Alltså, vi måste få media att liksom framförallt läsa Försvarsmaktens yttrande. För jag skulle säga alla journalister har anledning att skriva om det här i sina respektive tidningar av två skäl. Dels på grund av Journalistförbundets yttrande och dels på grund av att Försvarsmakten nu säger att det räcker. De säger inte uttryckligen att det räcker, de säger att det inte kommer kunna uppfyllas utan att införa sårbarheter och bakdörrar som kan komma nyttjas av tredje part.
Vi kan ju inte springa runt och oroa oss över att våra mobiler spionerar på oss, ni vet den här klyschan, eller att kinesen avlyssnar oss i bilen och sen samtidigt bygga in bakdörrar som just möjliggör detta som inte tidigare varit möjligt innan.
Ja, det är så vansinnigt och det här måste få ett slut. Och vi kommer självfallet följa upp om det fick ett slut eller inte i kommande avsnitt av Bli säker-podden. Så utöver att tipsa dina journalistvänner om att rapportera om det här så skulle jag rekommendera er att också prenumerera på podden. För den syftar åtminstone till att göra Sverige lite säkrare för varje vecka som går. Tack för att ni ger oss möjligheten och tack för att ni har lyssnat.